skuggan av kriget i Ukraina tilltar spänningarna på Balkan. NATO har soldater i Kosovo. Ryssland har inflytande i Serbien. Hur kan Europa vända risken för konfrontation? Här är Europapodden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Du lyssnar på Europapodden, Caroline Saltzinger heter jag. Det är tisdag den 25 april idag och vi har fullt hus här i Studio 33. Här finns Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator. Hej!
Hej!
Här finns också Ivan Gusic. Hej Ivan!
Hej!
Du är fredsforskare på Uppsala universitet. Och så vår, eller rättare sagt hela radions korrespondent för Balkan, Milan Jelevic. Hej!
Hej!
Och tillsammans så ska vi prata om kriget på vår kontinent idag, men inte om det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina, utan om efterdyningarna till krigen i det forna Jugoslavien runt millennieskiftet. Hur har kriget i Ukraina satt fokus på den oroshärd som är Balkan, Milan?
Jag skulle säga att det har gjort Europa och EU, USA eller västvärlden nervöst. Utifrån att det pågår ett stort krig i Ukraina nu och man är rädd för att det skulle kunna bli ett krig till eller en konflikt som är stor. Och tittar vi på Balkan så är det ju Kosovo som är en pyrande konflikt kan man säga de senaste 20 åren. Men du har ju också Bosnien och i Bosnien har de senaste åren i alla fall de här tongångarna blivit mer och mer nationalistiska, kanske till och med ännu längre tillbaks. Och framförallt där på den bosnienserbiska sidan. Så jag tror att det är det man är väldigt rädd för.
Mm. Vi ska alltså främst prata Serbien och Kosovo idag, men som du sa där Milan så är det ju inte den enda konflikten som pyr. Hur viktigt är det för EU att stabilisera Balkan också då med tanke på det som sker i Ukraina, Susanne?
Ja, men jag tror också att det är som Mila säger att det är ett ökat fokus nu. Därför att det finns en oro för att även i skuggan av kriget i Ukraina så skaffar sig till exempel Ryssland ett större inflytande. Och EU, det här, så länge jag minns har ju EU haft en medlarroll och försökt hitta en lösning då mellan Serbien och Kosovo. Men nu har man ju satsat jättehårt och intensifierat de här ansträngningarna. Och det har nog med det att göra.
Ivan, vill du utveckla? Vad tänker du om det?
Alltså främst så, om jag tänker på vad Susanne sa, så tror jag inte det är så mycket av en intensifiering. Alltså för mig så är det här en pågående sak som pågått alltså sen efter kriget, eller innan kriget började, och sen har pågått efteråt. Liksom, när du har haft väldigt mycket EU-ledda samtal fram och tillbaka mellan Serbien och Kosovo. Och där de i princip diskuterat samma sak om och om igen, kommit fram till avtal som inte är särskilt bra, inte lyckas implementera dem, situationen försämras och sen går man in i andra halvdana förhandlingar, kommer fram till saker man inte lyckas implementera och så vidare och så vidare. Så för mig är det här ingen form av intensifiering utan det är bara en kopia av saker och ting som har skett i 20-30 år.
Mm. För om man då jobbar som fredsmäklare och vill vara säker på att aldrig gå sysslolös, som vi hörde, då är den här konflikten ett hett karriärtips. I slutet av 90-talet så började ju det som vid den här tiden var en förtryckt provins i Serbien, Kosovo, slåss för självständighet och Serbien svarade med brutala angrepp mot Kosovo-albaner och det ledde till att NATO bombade Serbien vilket fick serbiska styrkor att lämna Kosovo. Och så den 17 februari 2008 lät det så här i Sveriges Radio.
Historiskt beslut på Balkan idag. Kosovo förklarar sig självständigt från Serbien.
Vi har ett land, vi är inte statslösa längre. Åh, Gud! Jag fattar inte att det är sant.
Kosovoalbaner i Sverige tar emot beskedet att parlamentet i Kosovos huvudstad Pristina röstat igenom självständighetsförklaringen.
Mm, och Kosovo deklarerar sig självständigt mot Serbiens vilja då. Och ända sedan dess så har det regelbundet, som du var inne på Ivan, behövt blixtinsatser från internationella medlare. Men i vintras hände det ändå till ovanligt mycket. Serbien gick upp i den högsta nivån av stridsberedskap mot Kosovo. Och EUs sändebud Miroslav Lajčak konstaterade att läget inte varit så spänt på två decennier som det varit då.
Unfortunately, it's difficult to speak about normalization when there is crisis on the ground or looming crisis. And past month were mostly about crisis management. Last time it was about ID cards, about license plates.
Lajčak konstaterar att det är svårt att tala om normalisering mellan Serbien och Kosovo när man får liksom lägga all energi på att hantera akuta kriser gång på gång. Och den främsta brännpunkten i konflikten är ju den norra delen av Kosovo som gränsar till Serbien. Milan, kan du inte du rita upp kartan åt oss lite grann? Varför är det just det här området som hela tiden agerar krutdurk?
Ja, men det är jag. När jag har varit på Kosovo och pratat, i Kosovo och pratat med folk så beskrivs kosovoserberna i norr som de hårdföra urserberna i Kosovo.
Det
är de
som, det bor alltså mycket serber i det här området?
Det bor, jag tror, om 50 000 ungefär. Jag tror det är olika siffror på det, men runt 70 till 100 000 serber totalt. Jag vet inte, Ivan, om det är korrekt.
Det är ganska korrekt. Det är väldigt svårt. Och de har inte deltagit i folkräkningarna, så allt är uppskattningar.
Men de dominerar i norra Kosovo?
Svar ja, med så då fyra olika kommuner, och i tre av de absolut mest norra så är det liksom 90% plus, och i Mitrovica norr, som det officiellt heter, så tror jag beräkningen är väl mellan 75% och 80% serber.
Och då, om man ska säga Mitrovica, det är en stad där det är den lite storstaden i norr, och den är ju delad på söder är kosovoalbansk, norr är kosovoserbisk, och den bytte också efter kriget, så bodde det albaner på den norra sidan, och sen gjorde de ett bytte lägenheter för att de skulle liksom delas, och så delas de av en flod. Men i alla fall, om man tittar då på serberna i norr, de är stenhårda, de säger man kommer aldrig erkänna att Kosovo är någonting annat än serbiskt. Medan tittar man då på serber som bor mer i nära Pristina i centrala Kosovo, så har vi Gračanica till exempel. De har ju redan börjat exempelvis använda registreringsskyltar som vi då har hört mycket om, och ID-kort och så här. De är ju mer öppna för att de ska integrera sig.
Just det, för mycket av konflikten handlar om det som du nämnde, ID-kort, registreringsskyltar, grejer som man kan tycka är liksom små saker eller byråkratiska detaljer, Ivan.
Ja, alltså jag skulle säga att det är mer symboliska uttryck för, som är små detaljer, som för en större problematik. Och den stora problematiken är ju att de två olika sidorna har diametralt olika ståndpunkter. Serbien ser ju Kosovo som del av sitt territorium och gör därför allting i sin makt för att undergräva dess suveränitet. Kosovo andra sidan ser sig själva som en stat och gör allting för att upprätthålla sin territoriella integritet. Och anledningen varför norr har blivit så pass liksom utsatt skulle jag inte säga nödvändigtvis för serberna där uppe är så himla hårdföra och de andra i syd är lite mindre, utan det är för att norra Kosovo, som vi varit inne, domineras av serber. Det gränsar till Serbien, vilket gjort att det var väldigt enkelt för Belgrad att bibehålla och upprätthålla en dominans som i sin tur undergräver Kosovos suveränitet. Exakt de här faktorerna har gjort det väldigt svårt för Kosovo att upprätta sin suveränitet och utöka sin territoriella kontroll till norra Kosovo. Och anledningen då varför norr är så pass i farozonen eller i skottluggen hela tiden är egentligen för att den här konflikten som pågått i 30 år om Kosovos status och Kosovos suveränitet, det är bara där den på marken i Kosovo fortfarande kan ta plats. För söder om Ibar, liksom söder om de fyra kommunerna, där har Kosovo suveränitet.
Floden som går,
precis, floden som går genom Mitrovica och delar av liksom norra Kosovo, där har Kosovo suveränitet, vilket gör att det är liksom det enda logiska sätt,
det är den enda logiska arenan
eller platsen där liksom den här konflikten kan fortsätta utspela sig.
Så när Kosovo då kräver att serber i den här norra nordligaste delen ska börja använda registreringsskyltar som det står Kosovo på, då blir det, då utnyttjas det av Belgrad för att liksom också kunna spä på, eller Milan?
Jo, men alltså, jag tänker som Ivan sa tidigare att det finns ett antal avtal som har gjorts mellan grupperna som har varit halvdåliga, svåra att implementera. Och tittar vi, det serberna gärna lutar, alltså i Serbien och Vucic, och de lutar sig tillbaka på det.
Som egentligen, en president, ja,
det är ju efter
Serbien.
Att kriget tar slut och NATO har bombat färdigt och man har tvingat ut de serbiska trupperna. Så då kommer ju FN-resolution 1244 som den heter, och i den, det är ju det första stora avtalet, så benämns ju fortfarande, och det är ju fortfarande aktivt idag, även om det är överspelat till viss del. Så, och där är ju fortfarande Kosovo en provins som tillhör Serbien, eller det var Jugoslavien i den här resolutionen, men sen förvandlade Jugoslavien, omvandlades, så blev det Serbien. Och det, så att det där, bara det, är ju väldigt förvirrande för vilket avtal gäller. Sen är det ju så internationellt sett har man ju erkänt, och det är 112 länder idag som har erkänt Kosovo som en egen stat.
Men det, Kosovo är fortfarande inte medlem i?
Inte i FN, och det är ju nästan lika många länder i världen som inte har erkänt det. Så det här blir ju en stor problematik, hur då folk ska uppfatta det och vad de ska göra på marken.
Mm. Men om vi då återvänder till i vintras, hur nära en konflikt med annat än bara ord var vi då?
Jag skulle säga att vi var inte nära en väpnad konflikt med serbisk militär på Kosovos mark. Det fanns rubriker om det, men det där är...
Ja, Serbien satte ju sina militära styrkor i högsta beredskap.
Jo, men Vucic brukar dra historien om att Serbiens militär är så himla stor och stark. Men det är mest för den inhemska politiken. Jag tror att problemet låg inte där. Han kunde flyttat fram de 5 centimeter från gränsen, han hade inte gått över. NATO finns där, och det går, hur stor Serbiens militär än är, så är det en liten plutt mot vad NATO skulle kunna sätta in. Men problemet i de här konflikterna på barrikaderna, eller när folk reser sig upp och börja och är arga, det är ju att någonting kan hända.
Ett missförstånd,
och det gjorde det. Det var skottlossning, man vet inte varför, men det var, och sen var det ju också att någon av EUs patruller, vad heter det nu?
EU-Lex
patruller, det blev ju någon sån här sprängskott eller granat som inte är, det är egentligen bara ljud och så, men den sprängdes nära dem. Så att visst, saker och ting kan hända, och det kan eskalera till att det blir, alltså att det börjar skjutas i de här demonstrationerna, att polisen går in, och så vet vi inte var det hamnar någonstans. Mm. Men rent militärt från Serbiens sida, det tror inte jag skulle kunna hända.
Susanne, det här brännheta läget fick i alla fall EU växla upp, och det liksom satte igång en minst sagt intensiv medling, eller hur?
Ja, precis, och det ledde ju fram då till ännu ett avtal då. Det var ju... Jag tycker fortfarande att det var liksom speciellt akut. Och att, men så har det ju varit med Västra Balkan överhuvudtaget, att man, EU har annat att syssla med, och sen plötsligt så, oj, och så måste man börja engagera sig igen när det blåsar upp någonting. Och så har det varit igen nu. Men EUs problem då, det är ju liksom vad man kan erbjuda. EU har ju försökt, även om man har satt hårt mot hårt nu mot Serbien, att vill de fortsätta sina medlemskapsförhandlingar med EU, då får de rätta in sig i ledet här och acceptera det här. Mm. Kosovo har man ju försökt erbjuda olika saker. Nu fick de ju senast visumfrihet till Europa, till EU. Men man har ingen, i och med att det finns ingen enighet kring den stora frågan om att de faktiskt Kosovo skulle få komma med i EU. De har ju till och med ansökt om att få komma med i EU nu, före jul var det väl. Men här finns ingen enighet inom EU. Det finns ju till och med länder som inte har erkänt Kosovo. 5 EU-länder. Och det har ju varit ett starkt kort som EU har haft med det här, man kallar för soft power, att man kan erbjuda någonting, nämligen medlemskap i EU. Det kan man ju inte här på riktigt.
Mm. Nej, precis. Och 5 länder, bara för lite kort, 5 länder som inte har erkänt, det är, nu får vi hjälpas åt här.
Det är Spanien, Cypern, Grekland, Rumänien och Slovakien.
Och varför, lite kort, gör man inte det?
Ja, det där vet ni mycket bättre, men flera av de här länderna, till exempel Spanien, handlar det om att de har egna provinser som vill bli självständiga, och de vill inte sätta någon sorts prejudikat här, att man ska tillåta att sådana här provinser bryter sig loss. Och det är väl liknande i de andra länderna. Men sen är det också flera länder som är motarbetare och är kritiska och inte liksom... Ungrarna var skitsura nu för att Kosovo skulle få viseringsfrihet till exempel.
Mm. Så fast man har erkänt så är man ändå motvalls.
Ja, precis. Men det här gör väl liksom att det är väl det som är dilemmat då. Att också då att de här avtalen, eller det avtalet som man har tecknat, där sägs väl heller ingenting om till exempel att Serbien ska erkänna Kosovo eller så. Liksom
det där är precis för själva normaliseringen. Man dinglar med morötter här då för att liksom mota in länderna mot en väg mot normalisering. Och det senaste avtalet var ett steg där man försökte komma på den vägen. Och det var ju då som sagt väldigt intensiva förhandlingar. Och du, Milan, var ju på plats när det skulle då skrivas under. Berätta, hur var det där?
I vart fall överenskomma, så det var ju i Nordmakedonien som alla de här delegationerna och en mängd av journalister från länderna både där och runt om var där. Och det var en maratonförhandling och det sats, och man hade de här 11 punkterna i det här fransk-tyska förslaget som stöttes och blöttes, och det var nog den serbiska sidan utifrån det jag fick veta där som ändrade på texterna. Jag tror de skrev om det, jag tror det var 12 gånger om jag inte minns fel.
Och vad var det känsliga? Är det liksom själva normaliseringen, hur man ska gå tillväga för alltså, att...
Det här avtalet består av 11 punkter, men de huvudpunkterna i avtalet skulle man kunna säga är att för Kosovo-serbernas del, att de ska få någonting som skulle kunna ha kommunförbund med ett visst självbestämmande, viss autonomi. Man vet inte liksom till vilken grad det är, för det där har böljat fram och tillbaka. Man ska också säga att de har redan i ett annat avtal 2013 i Bryssel fått rätt att få bilda kommunförbund med visst självbestämmande. Men det har aldrig implementerats, för det har inte kosovoalbanska sidan gått vidare med. Och nu så var detta en av huvudpunkterna. Den andra punkten är att Serbien ska släppa Kosovo, att låta dem komma in i internationella samfund. Kosovo-albanerna eller Kosovo vill komma in i FN exempelvis. Och där har ju Serbien stretat emot. Serbien kan ju inte bestämma det självt, men andra länder lyssnar ju på vad de tycker. Bland annat de här 5 länderna som du nämnde. Som
plus att Kina och Ryssland har ju
och Kina och Ryssland, de har ju vetat där. Men jättarna. Att man ändå vill att Serbien ska ändra liksom attityd där, det skulle hjälpa upp hela saken.
Mm.
Så lite, och sen finns det ett antal andra punkter till där, för att man ska liksom sätta sig ner i samma bord och i god anda försöka lösa alla konflikter, och man ska ta emot varandras identitetshandlingar och registreringsskyltar. Men ja.
Mm. Alldeles strax ska du få utveckla Ivan, men innan dess bara, så här lät det då, Milan, när Josep Borrell, EUs utrikeschef, efter, var det 12 timmar förhandlingar, jag mötte dig och så resten av presskåren ganska sent på kvällen,
ja, det var midnatt.
Midnatt den 18 mars.
And I am glad to announce that finally after 12 hours we have a deal, we have an agreement on how to do it. So I can announce that Kosovo and Serbia have agreed on the implementation annex of the agreement on the path to normalization of relations between them.
Mm. Men det här då icke-existerande bläcket, eftersom man ändå inte skrev under, det hade inte ens hunnit torka om det hade funnits, innan Serbien avvisade delar av det man hade kommit överens om, Ivan, eller?
Precis, och det är ganska symptomatiskt, för det, liksom, när jag läste det här nya, coola genombrottet i förhandlingarna, så är det för mig som har läst de andra, så är det bara en kopia av vad som skett innan. Och så här, 2013 kom man överens om den här saken som är stödstenen också i det här avtalet, nämligen det här självbestämmandet. Och precis som då, så 2013 kommer de ut och liksom, och det är alltid så här, de förhandlar ju inte god tro, utan de vill ju, den ena parten vill ju ha sin suveränitet, den andra vill undergräva den, och sen allt annat är bara kosmetiskt och liksom taktik och strategi och allt sånt, för det är stora problematiken. Så 2013 gick de ut, Serbien gick ut, men vi kommer ha liksom, det kommer vara en tredje mellan stat och kommun, en tredje nivå av styre. Serberna kommer få liksom kunna bestämma om sin utbildning, om det här, jättemånga saker. Och gick ut det året, vi har ju förhandlat fram, det är jättebra. Albanerna på sin sida gick ut på andra sidan och bara, nej men det är alltså det här är ingenting, det är liksom bara en NGO. Det kan de redan stifta redan nu. Och redan där blir det liksom, att de kommer inte överens om vad det är. Så du kan ju inte implementera något du inte är överens om. Och du kan inte implementera någonting som du inte vill implementera. Och det blir liksom så här, det är återigen det här och det här.
Och det är exakt samma sak nu som du säger 2013. De sa precis samma sak. Vi ska bygga vägar. Serbien ska hjälpa att bygga väg i norra Kosovo för att vi kan sammanbinda serber. Och på den albanska sidan säger, nej men det här blir inte mer än en NGO för vår del. Och så att det är exakt samma. Mm. Det finns liksom inte en centimeter som man förflyttar sig framåt, skulle jag säga.
Susanne, hur reagerar EU på det här då, när det liksom direkt efter att man tycker att nu har vi kommit fram till någonting så backar de ut ur spiltan igen liksom.
Nej, men sen fortsatte man ju förhandla och sen blev det väl att de gjorde upp en gång till.
Ja, eller de har liksom kommit mer, men som Mila var inne på, en av sakerna var ju, normaliseringen var att Serbien inte skulle motarbeta Kosovos medlemskap i olika
internationella samfund.
Precis, och igår, det var väl Council of Europe ansökte Kosovo medlemskap igår.
Europarådet.
Europarådet blir det va? Ja. Europarådet och Serbien röstade nej.
Mm.
Så det är liksom så här, de gör så. Och återigen, nu är det liksom så här, de hade ju i söndags, då hade de val i norra Kosovo, för de hade dragit sig tillbaka när de här nya oroligheterna i höstas, de drog sig tillbaka och sen behövde man ha extra val för att få nya, och nu, och det bojkottade serberna, vilket innebär att det var 3,5% valdeltagande, och nu är det 4 albanska borgmästare i 4 serbiska kommuner. Och där är också så här, Kosovos sida sa, men vi måste ha val innan vi kan implementera det här självstyret för kommunerna. Och serberna och Serbien sa, nej, men vi måste implementera självstyret innan vi kan ha val. Så det är som, varenda sak som det går att ha olika tankar om, har de olika tankar om.
Och så ovanpå det kan man ju konstatera att tonen ledarna emellan, åtminstone emellanåt, är allt annat än konstruktivt.
Koji nikčije poverenje na Kosovo i Metohiji nemaju, ali imaju poverenje terorističkog ološa Albina Kurtija, imaju poverenje zapadnih.
Alexander Vučić där, Serbiens president, som kallar sin kosovanske motpart premiärministern Albin Kurti för terrorist av skum, efter att då han har utnämnt en minister som Vučić inte gillade. Alltså det låter ju inte riktigt som att det ens finns någon genuin vilja från ledarna att lösa det här. Är det en underdrift?
Ja, men jag tror att grunden i hela det här är att Serbien ser Kosovo som sitt eget. Där har du. Punkt.
Och det är helt med.
Det händer, de kan ta hur många avtal, hur många piskor, hur många morötter som helst, och det kommer vi få se, så kommer man inte en millimeter fram där, för serberna anser att Kosovo är serbiskt.
Så sen.
Nej, men jag bara undrar hur ni ser på liksom vad det finns för lösningar. EU har ju lockat med dels liksom medlemskapsförhandlingar, man har lockat med en massa pengar, man skulle ha en givarkonferens och allt möjligt, men om det nu är så här som ni säger, att det finns, att man har helt olika världsbild, liksom vad man vill, och motarbetar varandra, då finns det väl ingen lösning då, eller?
Och EUs morot kanske inte är stor nog?
Nej, för mig är det, om man tittar från liksom det här morot, så EU för mig har varit en väldigt, om jag är snäll, inkompetent, och om jag är elak, destruktiv part i hela det här. Om man tittar från moroten från Serbiens sida, så alltså, serber kanske vill bli del av EU, men Serbiens elit vill ju inte bli del av EU. För blir man en del av EU så måste man ha en rättsstat. Det är liksom ett villkor. Och har man en rättsstat så åker korrumpta ledare i finkan. Och Kosovos sida, där bland deras politiska ledare, de vill ju bli medlem i EU. Men du har ju ett EU där 5 medlemsländer inte erkänner dem. Hur ska de bli med i en union där de inte blir erkända? Och jag har ju väldigt många bekanta där nere som har varit extremt frustrerade. De är det enda landet som inte haft visumsfrihet. Så alltså, även EU som har haft en väldigt mycket, vad man kallar goodwill i Kosovo, har totalt tappat det. Så ingen av länderna har någon, det finns liksom inte så mycket morötter att få. Och om jag vill gå tillbaka till lösningen som Sam frågade om, alltså jag tror inte det kan komma en lösning med nuvarande politik och nuvarande politiker och nuvarande ledning.
Milan, hur ser du på det? Vill de här två ländernas ledare då till att börja med EU?
Alltså så här, jag tror att om man tittar på Serbien så finns det finns en politisk bakgrund också på vilka som vill och inte vill. Och tittar man på lägret, Vučić-lägret, det är lite svårt att säga. Alltså, Vučić lovade Merkel en gång i tiden, i 2012, om att han skulle göra allt för att baxa Serbien mot EU och lösa situationen. Och därför höll Merkel på honom lite som ledaren på Balkan som skulle kunna lösa det. Sen blev det inte på det sättet.
Men, och Merkel inte här längre.
Nej, hon är inte här längre. Och jag menar, Vučić tillhör ju någon sorts nationalistisk strömning då i början, innan alltså 2000-talet och bakåt i tiden, i en politisk strömning. Och sen har han ju förändrats. Men jag menar, om man tittar på dem, så kanske de inte är så glada i EU. Men sen finns det de nya politikerna, yngre politiker och oppositionen som gärna vill komma in i EU, och de är inte rädda för det. Det som jag tror har hänt över tid, det är att EU faktiskt har, de har kastat morötter eller viftat med morötterna och sagt till serberna bland annat att gör ni det så får ni den, gör ni det så får ni den. Och så har de gjort det och så har de inte fått moroten. De har ryckt undan den. Och till slut så är moroten inte värd någonting. Det här sista avtalet, ska jag säga, det fanns inga morötter i det. I princip skulle jag säga för serben, det fanns piskor.
Var det inte så att man ändå knöt normaliseringen länderna emellan till fortsättningar i medlemskapsförhandlingarna?
Ja, för serberna litar inte på det. Och det här man piskade serberna hårt och utpressade dem innan. Och det här kommenterades också på europeisk nivå att det var långt ifrån diplomati att göra så. Men till exempel att man skulle dra undan alla pengar och man skulle straffa dem si och så. Mm. För att de skulle komma dit. Och det hjälper inte heller vad vi kan se idag.
Just det. Och visst är det också så att en Kosovos, var det till och med första president just nu, står åtalad för bland annat korruption och också krigsbrott i en domstol som i och för sig ligger i Nederländerna men som EU verkligen har pressat på att Kosovo ska få till stånd. Så tolkar jag rätt som att man vill gärna ha EUs pengar men man vill kanske inte dela de värderingar och rättsstatsprinciper fullt ut som unionen består av.
Mer i... Du tolkar det rätt från Serbiens sida. Jag skulle säga att Kosovo har en mer mogen och faktisk demokrati. Där du har olika... De är också väldigt korrupta, många av deras politiska ledare. Men du har lite mer progressiv demokrati, absolut. Men problemet är, som jag sa, liksom att Kosovo är ju den som verkligen vill, men inte får. Och Serbien är den som kanske får, men egentligen inte riktigt vill.
Men du, Susanne, EU då? Vill de ha med Kosovo och Serbien egentligen? Jag menar, jag tänker Visegradländerna, alltså en grupp länder som kom med i EU, men som sen har varit ganska motvalls, mer eller mindre beroende på land och... Ja, men just till exempel vad gäller rättsstatens principer, där man inte alltid har dragit jämnt med Bryssel. Vill, med den läxan i bakhuvudet så att säga, vill EU ha med Serbien och Kosovo?
Jag tror inte att EU kommer att ta in länder där man har en konflikt som inte är löst. Man kan inte göra det misstaget igen. Och så därför så är det ju står liksom inte på dagordningen.
Vi ska hinna komma in på Rysslands roll här i regionen också, men bara lite snabbt. Ni var inne på det lite grann båda två. Hur ser folk då? Alltså kosovaner, serber på den här konflikten idag. Det har ändå gått många år sedan det var en väpnad konflikt, Ivan.
Ja, alltså jag var ju där i norra Kosovo 2011 för första gången. Då skulle jag säga att det man hörde från politikerna i Belgrad, det man hörde från lokalpolitiker i norra Kosovo och det man hörde vanliga serber på marken var exakt identiskt. Och vice versa från syd. Pristina, politikerna i liksom Mitrovica i söder och vanliga albaner, de har också samma sak. Sen har det gått 10 år och i grund och botten så tror jag vanligt folk, alltså vanliga serber vill ju fortfarande vara egentligen del av Serbien och vanliga albaner vill att Belgrad ska ha något inflytande i Kosovo. Men i det här vardagliga så har folk bara accepterat att de någonstans måste leva med varandra. Och folk som jag, som vanar mig för att gå norr eller syd för 10 år sedan, eller folk som liksom aldrig skulle våga handla på andra sidan eller gå över, nu ser man dem liksom, intervjuade en i somras, så han, ja, men, som hade varnat mig jättehårt att du kan inte åka norr, liksom, du kommer bli dödad etc. Han kom tillbaka, var lite sen och kom tillbaka och bara, be om ursäkt, jag var med min serbiska polare i norr och drack
så
kaffe.
Så nu vågar han själv åka över till andra sidan och tänker inte ens på
precis.
Det.
Och liksom, om de skulle börja prata lite djupare politik skulle de två vännerna, så de skulle fortfarande tycka liksom, på ett principiellt plan annorlunda. Men i vardagen har de någonstans insett att vi måste leva tillsammans och all retoriken från politikerna, den är inte egentligen värnande av oss utan vi blir bara liksom pjäser i ett större politiskt spel och vi är trötta på det.
Ja, men det som Ivan säger så skulle jag kunna säga att det är. Jag var där nu i höstas och gjorde ett reportage och jag körde fel. När jag kom med hyrbilen och trodde att jag var på i den norra sidan och serberna stannade till för att kolla var mitt hotell ligger. Alltså, jag hade också bokat ett hotell. Någonstans jag visste inte riktigt. Min GPS funkade inte så bra. Eller jag hade ingen. Så jag stannar, går ut på gatan och så träffar jag ett gäng. Och börjar prata serbiska med dem. Och de svarar då, för de är unga. Alltså, det är killar i 20-årsåldern. Så att de pratar albanska. Och snabbt förstår jag då att jag har hamnat, liksom, jag har inte hamnat på den kosovo-serbiska sidan utan den albanska. Men det gör inte så mycket. Vi börjar prata, jag säger jag vill över dit och de här killarna jag pratar med, de börjar snacka precis så att ja, han säger det är så himla synd att det är som det är och liksom jag har hört min mamma berätta hur det var innan och så här och jag önskar att det skulle vara likadant igen, att vi inte, alltså det här med etnicitet sånt, vad spelar det för roll idag? Och sen strax efter där så kommer den äldre man som har varit med om allt detta, han är kanske i 50-årsåldern. Och han lotsar mig över till den andra sidan, över bron, till den kosovo-serbiska sidan. Och då berättar han ju allt det här om att ja, jag bodde där innan och sen bytte vi lägenheter för det var vi tvungna att göra efter alla konflikter och så. Men, sa han, jag tycker att jag har druckit kaffe i Montenegro, i Serbien, i Bosnien. Jag tänker att vi kunde dricka kaffe ihop här också. Och det, jag tror det är den folkliga uppfattningen. Sen är det som du sa, Ivan, sen finns det en annan nivå på detta, den politiska här uppe, där det är annat med det spelet.
Mm, eliten kanske har investerat i att...
Och frågan är vad man får tillbaka av vad man ger och Kurti och Vucic och de här eliterna. Jag tror ändå grunden i detta är ju att serberna inte accepterar Kosovo på något annat sätt än att det ska tillhöra Serbien. Att där har vi grunden.
Hörrni, vi måste hasta vidare. För EU och NATO är ju inte de enda aktörerna i den här regionen. Serbien och särskilt den nuvarande presidenten väl, Aleksandar Vučić, har länge haft goda relationer med Ryssland. Och man kan ju tänka sig då att ett instabilt Balkan just nu väl skulle gynna Moskva på flera sätt. Så kan det vara så att Ryssland också liksom underblåser motsättningarna, Milan?
På ett plan så tror jag att det skulle passa. Det passar ju Ryssland, möjligen över Kina, men mest Ryssland i det här läget, att om det blir en konflikt och att Europa och EU och USA också har fullt upp på Balkan att göra, så passar det dem väldigt väl just nu eftersom de har fullt upp i Ukraina och knappt klarar det. De tycker så. Jag vet inte på vilket sätt de skulle underblåsa det. Det är klart, det är ju en historiska vänner med Serbien. Det vet man. Jag skulle vilja säga så här, att för Serbiens del med Ryssland och det som sker i Ukraina, det är inte självklart. De tycker inte att det här är en självklarhet och bra. De sätter inte Kosovo till exempel och Krim som två likadana saker. De har ju fördömt eller varit med och fördömt Ryssland för deras attack på Ukraina i FN, om jag har rätt, va?
Ja,
precis. Och, så att det där är, och Vucic också liksom väntar lite. Det här stödet från Ryssland på det planet är inte självklart.
Mm.
Men absolut att Ryssland tjänar på det om det är konflikter på Balkan, det är sant.
För som du säger, Serbien har varit med och fördömt i FNs säkerhetsråd, i FNs generalförsamling, Rysslands anfallskrig. När Wagnergruppen ville rekrytera serber för kriget i Ukraina så satte regeringen i Belgrad stopp för det. Men å andra sidan så sticker ju Serbien verkligen ut för att man är ett av få länder i Europa som inte har anslutit sig till EUs sanktioner. Hur skulle du beskriva den här balansgången som Serbien går mellan väst och Ryssland, Ivan?
Jo, men jag skulle nog beskriva den lite med samma dynamik som vi hade EU, när vi pratade om EU-medlemskapet. Och det är att det finns mycket korruption i Serbien och att Vucic håller sig kvar vid makten på ganska odemokratiska sätt, bland annat genom liksom kontroll över media, kontroll över rättsstaten och så vidare. Men också väldigt mycket att belöna vänner på väldigt många olika plan med jobb och liksom finansiella medel, men också straffa de som går emot genom att bli av med liksom genom avsked och liksom bli av med pengar. Så liksom, för att de ska upprätthålla den här semidemokratiska och semi-auktoritära staten så behövs det pengar. Och det är därför de är mot, liksom, de balanserar lite mot EU, för EU kan ju ge dem lite pengar. De vill inte vara med helt medlemmar, men de kan få väldigt mycket pengar genom EU, och likadant via Ryssland. Ryssland kan investera, de kan få billig gas, de kan, om de stödjer Ryssland. Så det är väl liksom där man kan se balanserat. Och det finns ju också en parallell tillbaka till Tito, liksom, där det också var liksom väst-öster-balans.
Dåvarande Jugoslavien.
Men det är väl där jag skulle se balansen. Och jag, precis som Milan säger, liksom, Ryssland skulle nog ha ett intresse, men det finns ju ett gäng NATO-länder mellan Ryssland och Serbien, så Ryssland har ju inte det här inflytandet att säga till Vucic, gör så här. Vucic kommer ju bara göra så om det är i hans intresse.
Mm.
Så det finns inte den här kontrollen som är väl Belarus och så.
Just det. Och inte ens i vintras, det var ju du inne på, Milan, när det var som allra mest spänt, var det ju troligt att Serbien skulle gå in militärt i Kosovo, inte minst just för att det finns då NATO-styrkor där.
Utan den största faran är ju att om konflikterna fortsätter med folket och serberna där, ställer upp barrikader och stoppar trafiken över liksom gränserna och så här och destabiliserar hela Kosovo, då kommer det kunna bli så att de sätter in sina nya polisenheter som har bildats och slår till mot detta, och då vet man inte hur det slutar. Där är den stora faran, skulle jag säga.
Jag tror precis som Milan är, liksom, det kommer inte bli något krig, det kommer inte bli en väpnad konflikt mellan liksom, organiserade arméer. Men vad som är problemet är att även de här människorna, de accepterar att de kan bo tillsammans, men det alla de är, har minnen av saker och ting och är rädda för saker och ting, och chansen är varenda grej någonting gång när någonting händer, så tror jag inte det kommer hända någonting, men förr eller senare så kan det bli att fel person blir skjuten, det blir lite upplopp, det blir liksom saker och ting som man inte kan kontrollera. Det är där faran ligger, att man genom att leka med elden som man gör råkar tända eld på saker och ting av misstag.
Just nu då så rasar ett krig på vår kontinent. Krigen innan dess var de på Balkan för nu lite mer än 20 år sedan. Och det dras ju också en del paralleller mellan de här, inte minst för en framtida rättsskipning. Vi gjorde ju, Susanne, du var med, en hel podd om hur Europa kan ställa Putin inför rätta. Och då lyftes ju bland annat det här att alla de högsta ledarna för krigen på Balkan har nu ställts inför rätta. Det trodde man kanske absolut inte då när det begav sig. Och det kanske ändå ger ett visst hopp för Ukraina. Vad säger du, Milan?
Ja, det kanske ger dem ett visst hopp om de tittar på vad som hände på Balkan. Jag kan väl säga så här att det som hände på Balkan och jämför det som de kan hoppas på skulle hända Putin, det tror inte jag kommer hända. Balkan är små länder som ingen bryr sig om egentligen.
Men det kanske man inte trodde då heller att det är Milosevic inför rätta.
Men man kunde ju betala för det som man gjorde också, och lockade med allt det vi pratade om innan, att man lockade ju serberna med gång på gång, om ni gör det så gör ni det, och så då lämnar de ju ut allting. Så det är ju en sak, för Serbien är inte ett land som har kärnvapen, Serbien har ingenting som de kan hota någon med, så det är ju lätt att göra det på den sidan. När det gäller Putin så är det ju en kärnvapenmakt, och det är inte så himla lätt att ställa honom inför rätta. Nummer två, ICC, det är ju inte ens, om man kan säga, lite ironiskt. Så,
internationella brottmål.
Ja, som då har de åtalat Putin, eller de har anklagat honom.
Ja, det finns en arresteringsorder utfärdad.
Så det finns en ironi i det här som man då visar hur länder står och hur de ser på detta. Jag menar, det finns ett antal länder som inte erkänner ICC. Ett av de länderna är USA. Och de här stora länderna som Ryssland, jag vet inte vad Ukraina kan hoppas på utifrån Balkanbilden.
Samtidigt tänker jag att det måste vara rejält avskräckande för människorna i Ukraina att titta på Balkan vad gäller att det har gått 20 år sedan de väpnade krigen, och det är fortfarande långt ifrån löst, Ivan.
Ja, alltså jag tror att Ukraina ser två saker från Balkan som de helst vill undvika. Den ena är att de blir tvingade till något fredsavtal som kommer bygga in konflikten. Jag tror deras kalkyl,
för det var det man gjorde lite
precis, grann. Precis, det var det man gjorde i Balkan. Så jag tror vad de vill är hellre ett litet längre krig och sen i deras ögon en bra fred, snarare än ett kortare krig och en lite sämre fred. Det är det första. Det andra är att de vill skynda på. För de ser att de gamla allierade för Bosnien, för de multietniska Bosnien, för de multietniska Kosovo och så vidare, att de är inte liksom hårdfast i stöd. Sitt stöd. Nu har vi USA och EU som pressar Bosnien, som pressar Kosovo. De ser att USAs EU-stöd är ändligt, och de behöver skynda på för att så länge de har stöd att göra det de känner de måste göra.
Och där har vi lite som Ivan var inne på, den stora faran för ukrainarna. Tittar vi på Bosnien så Daytonavtalet. Det vet jag inte om tanken var så särskilt stor vad som händer efter Daytonavtalet och hur det här ska liksom få Bosnien att blomstra eller fungera. Utan det där var att vi måste stoppa kriget. Så ett avtal som stoppar kriget men inte har riktigt liksom ett innehåll som skulle kunna föra Bosnien framåt. Och det ser vi idag. Bosnien är det är väldigt svårt och det händer inte. Och politiskt sett så kan man inte komma överens. Så att det värsta som skulle kunna hända i Ukraina tror jag är att man får ett Daytonavtal på samma sätt, bara för att stoppa ett krig. Men vi skulle kunna hamna där eftersom drar det ut på tiden, de lyckas inte med sin offensiv nu till våren. USA och Europa ser sig själva vara involverade i något som kan ta 3, 4, 5, 10 år. då kanske det blir ett Daytonavtal.
Då pressar kanske Europa och USA på för en frusen konflikt.
Så kan det bli.
Det var veckans upplag av Europapodden. Du har hört vår EU-kommentator Susanne Palme och vår Östeuropa-korrespondent Milan Jelevic samt Ivan Gusic, fredsforskare på Uppsala universitet. Europapoddens producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Salzinger. Tack för att du har lyssnat.